101,9. Jag heter Lasse Lundeberg. Det är fredagen den 12 mars 2004. Klockan är 7:01 nu. Och vi har minus 2,3 grader här i Nacka, så det har börjat bli lite svalare igen. Så att det är inte så att vi går rakt mot våren, men på den mulna himlen så har vi i alla fall lite sol som liksom lyser igenom, så det är ganska tunna moln som solen kan leta sig fram igenom lite. Och så har vi lite dimma längre bort. Jo, det är liksom lite dimma, det är mer dimma än det moln faktiskt. Så är läget just nu här i Nacka. Och igår under sändningen, utan att jag visste om det, så skedde en av de största terrorattentaten på senare tid. Det var i Madrid i Spanien. Ja, om man får börja i fel ände på att säga. Det var tydligen inte känt på Sveriges Radio. Jag kollade Ekots nyhetssändningar. De hade inte mer på 8-sändningen heller, så att det hade väl inte börjat sprida sig i nyhetsfloden i alla fall. Så mycket kanske. Men bortsett från det, så var det klockan 7:39 igår, svensk tid och även spansk tid då, som 10 stycken bomber detonerade i Madrid. Terroristerna hade planterat 13 bomber, men 3 exploderade aldrig. Men 10 bomber detonerade i pendeltåg. Och för närvarande är dödssiffran 192 och ungefär 1400 skadade. Och det är klart, jämför man med Spaniens befolkning så kommer det väl i klass av 11 september i USA, om man nu kan räkna så. Jag vet inte om man ska räkna så. Nationsgränser blir mindre och mindre viktigt i och med globaliseringen naturligtvis. Och som jag sagt tidigare, det har ju mest varit en tidsfråga när ett sånt här attentat skulle inträffa igen. Fortfarande vet vi inte vem som ligger bakom, eftersom den baskiska separatiströrelsen, och jag har inte vaknat riktigt än, eftersom den baskiska separatiströrelsen ETA har utfört en hel del terrorattentat sedan, ja, som 70-talet i USA, så i Spanien, så föll de första misstankarna mot ETA naturligtvis. Spanska regeringen gick till och med ut med uttalanden när man skyllde på ETA. Och någonting som har pekat i den åt det hållet är också att man har avslöjat en del planer som ETA har haft på att utföra terrorattentat. Bland annat ett bröllop som spanska kungahuset ska hålla. Och det är väl om någon månad ungefär. Och där även svenska kungabarnen Victoria, Filip med fler ska delta. Och man hade alltså hittat terrorattentat mot det bröllopet. Det var väl en månad sedan man avslöjade det. Och det fanns även planer på att spränga en hel del kraftledningar med el in till Madrid. Och samtidigt utföra flera detonationer i Madrid för att skapa kaos. Och som sagt, även specifikt mot det här bröllopet. Men det är nu inte helt klart att det verkligen var ETA som låg bakom sprängningen igår. Den här sprängningen jag nämnde nu åt kungahuset har man luskat ut var ETA-människor. Man har till och med gripit ett par ETA-människor som var på väg att utföra det attentatet, som då stoppades. Men nu ska vi se, det var någon gång i december tror jag som man lyckades spåra upp några som var på väg att ge sig på tåg i Spanien med ryggsäckar, väskor fulla med dynamit. Så det här attentatet kan ha varit planerat längre tid, för att man lyckades alltså förhindra terrorattentat då i december med när man lyckades hitta de här väskorna med dynamit. Och och man har även lyckats stoppa ett annat attentat som var på gång nyligen här i Spanien. Så att den spanska polisen har lyckats stoppa några attentat tidigare. Om det nu inte är ETA så är det naturligtvis Al-Qaida man tänker på i första hand. Och en Al-Qaida-grupp har tagit på sig ansvaret för sprängningarna igår. Och sagt sig ligga bakom. Nu bevisar det ju ingenting för att vad terrorgrupper vill i första hand är just att skapa terror och osäkerhet. Så om någon annan utför en sprängning så kan det ibland vara så att de vill ta på sig ansvaret för att säga, stärka sin sak utan att ens ha utfört sprängningarna. Så det faktum att Al-Qaida har tagit på sig ansvaret bevisar ingenting. Men det är klart att det finns en del tecken som gör att det är troligare. Dels har ETA trängts tillbaka de senare åren och inte varit lika starka. Det kan vara en anledning, eller en sak som pekar att det kanske inte var dem. Och Al-Qaida däremot har varit på uppgång. Och man har också gripit för något år sedan, man har gripit just Al-Qaida-terrorister i Spanien tidigare. Som har funnits där, så att det är ingenting nytt att de finns. Man vet att de finns etablerade i Spanien. Det har man känt till länge. Sen är det en detalj som jag tänkte på. Nu, jag är inte numerolog och inte en sån här som räknar siffror och håller på. Men ur Al-Qaidas synpunkt så kan man misstänka att de skulle vilja utföra attentat på årsdagen av 11 september. Och därför varje 11 september har bevakningen varit extra hård i USA i första hand, men även i Europa. Och igår var det halvårsdagen, om man kan säga så. Halvårsdagen av 11 september, det var 11 mars. Och det var någonting som jag tänkte på. Jag vet inte om det möjligen skulle kunna peka på en Al-Qaida som då vet att bevakningen är hård 11 september och därför försöker slå till 11 mars istället. Jag vet inte om man kan anse att det är troligt. Jag har inte sett någon i nyhetsfloden som har tagit upp just den detaljen ännu. Men det skulle i så fall peka, kan man säga, mer mot Al-Qaida än ETA i så fall. Annars kan man säga att det kanske är mer troligt att Al-Qaida har den organisation att kunna organisera 13 bomber på en gång vid samma klockslag ungefär. Och det här med flera bomber även på samma ställe, det är någonting som Al-Qaida har använt på andra ställen när man ibland har detonerat bomber och då har folk rusat till och försökt hjälpa och rädda och så vidare. Och då har man detonerat en andra bomb på samma ställe ungefär. Så det skulle möjligen kunna peka på Al-Qaida av den anledningen också. Sen har ju Spanien deltagit i kampen mot världsterrorismen med trupp till exempel i Irak och så vidare. Och även underrättelseagenter i Irak. Och då kan man ju säga så här, då säger naturligtvis kritikerna till hela aktionen mot terrorismen och säger att ja, då ser man hur det går om man hjälper USA i krig mot terrorismen, så råkar man illa ut. Men det där kan man ju vända på. Det kan ju vara just det att, jag menar, att USA går in i krig mot terrorn för att man själv har blivit drabbad. Och man kan ju säga så här att Spanien som har varit drabbad av ETAs terror i många år har ju fått en sån motvilja mot terrorn och ett sånt hat mot terrorn och har insett då, tycker jag, att det inte går att backa för terror. Det kommer bara bli värre, utan man är tvungen att bekämpa terrorn. Så det kan ju vara så att tack vare att Spanien har varit utsatt för ETAs attacker i många år så kanske man då har en extra stark vilja att bekämpa terrorn. Och det kan vara det som gjort att man har gått med i koalitionen i Irak. Det finns ju andra länder. Länder som Polen till exempel har ju deltagit i kriget mot terrorn också i Irak. Jag ska säga att det här är Radio Nacka. Jag heter Lasse Lundberg. Klockan är 11:07 på morgon. Vi har 2,3 minusgrader och solen börjar bli lite starkare genom det här dimlagret nu här i Nacka. Så det är väl trevligt. Jag ska säga att Polen har faktiskt varit en av de starkare deltagarna i kampen mot terrorn i Irak. Det var nämligen så här att under Sovjettiden så hade Sovjet ett specialförband som hette Spetsnaz. Ja, kallades för Spetsnaz, av inte deras officiella namn. Spetsnäsarna, de skulle lägga sig i och ta sig fram. Och elitsoldater är de som ska kunna kanske hemlighet gå in bakom fiendens linjer och utföra sabotage eller utföra specialaktioner, kanske gripa eller mörda en speciella utvalda personer. De till exempel hade Spetsnaz övningar i Sverige där man skulle mörda svenska jaktpiloter. Så inför en attack mot Sverige så skulle flygvapnets pilot vara mördad. Så att Spetsnaz åkte runt och övade var de bodde, letade upp deras hem och sådär, och liksom för att få en känsla vilken liten kanske villa de bodde i, och ungefär vad, helst veta var sovrummet låg och hur när mannen såg ut hon skulle ha ihjäl, och ifall det fanns en hund och sådana saker, så att de i ett eventuellt krigsangrepp mot Sverige skulle kunna börja med att smyga ut i natten och ha i tysthet och ha ihjäl så många svenska jaktpiloter som möjligt. Bland annat så hade man några som spelade tavelförsäljare, de spelade studenter, konststuderande från Polen som reste runt i Sverige och knackade dörr och låtsade sälja tavlor. Men vad de egentligen ville var att då få en känsla för de här jaktpiloterna. Jag ser hur de såg ut kanske. Som sagt, om det fanns hund hemma var väl viktigt, och lite var sovrummet låg, för att de skulle i natten kunna smyga sig in och ha ihjäl piloten utan att hunden var skälla, utan att kanske grannarna såg det och sånt där. Men det med Polen är intressant, för Polen var ju en satellitstat i Sovjet, och en del av Spetsnazförbanden fanns i Polen, så att just i Polen hade man utbildning av några av de absolut bästa elitsoldaterna för Sovjet. Och det är faktiskt detta som fortfarande har efterdyningar i kriget i Irak, för att en del av de polacker som nu finns i Irak, det är alltså efterdyningar från den här Spetsnazutbildningen. Så att det är några av de bästa elitsoldaterna i kriget mot terrorismen i Irak, alltså polacker. Och de har en egen förläggning i Irak, och den har varit hemlig, ansetts, ja, den har officiellt sagt var någonting annat. Och Al-Qaida hade fått nys om den här anläggningen, så man vet inte om det finns några interna spioner, men hur som helst, en av de attacker som Al-Qaida utförde mot koalitionen i Irak var att man försökte köra in i den här polska anläggningen med en bil full med dynamit och så vidare. Men de var på hugget. Vakterna var på hugget där i Irak. De elitsoldaterna och deras vakter. Så att de lyckades skjuta ihjäl föraren innan han hann komma in med sin bil och detonera in i anläggningen i Irak. Och sen fick Al-Qaida, de hade en andra bil på väg också, två bilar, en som skulle spränga grindarna så att säga, så att det gick att köra in, en som skulle köra in sen, men de lyckades skjuta ihjäl även föraren till den andra bilen, så att ingen av Al-Qaidas två bilar som sändes för att detonera bomber mot den här polska förläggningen, hemliga förläggningen i Irak, ingen av dem lyckades komma in, utan de här elitsoldaterna lyckades ha ihjäl de förarna innan de körde in. Så där lyckades de polska soldaterna försvara sig. Och det hände väl för kanske en eller två månader sedan, jag minns inte nu, i Irak. Så man ser hur det kalla kriget och hur Sovjets styrka har efterdyningar. Man kan se hur historien betyder någonting fortfarande idag. Som jag var inne på igår, hur Stalins starka styr av Sovjet fortfarande har efterdyningar, och hur USA och Englands stöd till Stalin har efterdyningar. Man stödde Stalin eftersom Hitler var ett stort hot. Så man kan se hur efterdyningarna av Hitlers terror, och även naturligtvis hur Tyskland stödde Lenin så att han skulle kunna bygga upp Sovjetrepubliken, och när Tyskland fightades mot de vita ryska armén. Så det är som ett långt dominospel. Ser man på historien så kan man se hur det faller tillbaka, bricka för bricka för bricka som hänger ihop. Och väldigt ofta är det sånt här flip-flop-spel, hur olika krafter som krigar mot varandra då har stött varandra. Och där kommer vi in på det här med ETA. Det har även glunkats att Fidel Castro har stött ETA här under åren. Och varför fick ETA ett sånt stöd? ETA har också fått stöd bland många europeiska så kallat intellektuella vänstermänniskor, och det hade att göra med Franco. Franco var ju en diktator, och skillnaden mellan diktatorer brukar inte vara så stor, om det är en diktator i Moskva eller en diktator då i Madrid eller en diktator i olika land. En del kallas för vänster och en del kallas för höger, och det finns egentligen ingen stor skillnad mellan det där, framförallt som är socialister eller gänget. Men eftersom Franco var så hatad, för han hade liksom fel färg, han var liksom höger istället för vänster, och varför vet jag inte riktigt, han inte kallas för vänster, men det är en annan story. Men eftersom Franco var hatad och ETA bekämpade Franco-regimen, så fick ETA någon form av stöd, och så man kan se hur historien hela tiden bygger på det här med fiendens fiende, som ett långt dominospel med flip-flop-brickor som man stöder den ena istället för den andra och så vidare. Och det var ju samma sak, jag berättade nyss, USA och England stödde Stalin mot Hitler, och det var ju samma sak hur man sen fick bekämpa Sovjetunionen och då stödde och samarbindladen typer mot Sovjet och så vidare. Så om man kollar historien så har man lite lättare att få se sammanhang. Och man kan se att det här kriget mot Irak som USA-koalitionen utförde, ett annorlunda krig. Det är alltså inte det här vanliga att man ska försöka stödja fiendens fiende. Det var därför man stödde Saddam också mot Iran som ett stort hot. Och Iran, där hade alltså väst stött en diktator, Shah av Iran, som i och för sig var en snällare diktator. Men Jimmy Carter tyckte det var så hemskt, och varför ska vi stödja diktatorer? Så han drog tillbaka stödet till Shah av Iran på 70-talet. Och så blev det en värre regim istället, nämligen ayatollorna. Och då var väst tvungna att börja stödja Saddam Hussein som en motvikt. Så att man kan alltså se hur under historien så har demokratiska stater ibland stött någon diktator som har stödde Stalin, till exempel för att kämpa mot en annan diktator. Och sen ibland har en Jimmy Carter sagt att nej, men det är hemskt, inte ska vi stödja en diktator, och så dragit undan stöd. Då har det blivit värre, det har kommit en värre diktatur som hände i Iran. Och då har man börjat tvingas börja igen och stödja en diktator som Saddam. Så vad som skiljer nu, det här kriget i Irak är annorlunda. Här försöker man ifrån USA gå in med en helt annan approach, nämligen att försöka bygga en demokrati istället. Och det gjorde man i och för sig med Tyskland, Västtyskland efter andra världskriget, och med Japan efter andra världskriget. Då med Marshallhjälpen och så vidare så byggde man också en demokrati. Så att det är ett, på så vis är det en, har en historisk signifikant, det som händer i Irak, att man försöker bygga en demokrati istället för att bara stödja en bättre diktator istället för en värre. Och det är väl en öppen fråga om det kommer att kunna fungera. Så det är lite vad som händer, och vi vet fortfarande inte som sagt vem som låg bakom attentaten i Spanien. Men jag skulle nog säga att om jag får en bedömning så tror jag det lutar mer åt Al-Qaida än ETA i det här fallet i alla fall. Det här är Radio Nacka, klockan är 7:20, fredagen den 12 mars, och solen blir lite starkare genom dimman här. Jag precis håller på att klättra upp över bergen, -1,7 grader. Ja, om du har åsikter om det här, du får jag hemskt gärna ringa in till programmet. Du kanske vet mer än jag vet, eller har sett någon nyhetsstory som jag har missat här på morgonen. Så du får hemskt gärna ringa in till Radio Nacka. Det är 08-716-4417. 08-716-4417. Ja, det var en hel del snack om sprängattentatet igår. 192 döda och 1400 skadade, vad vi vet än så länge. Och det är väl bara att hoppas att det inte blir mer och att det inte är början på någon terrorvåg mot Europa. Det är ju det man har varit rädd för. Tydligen har även börsen varit rädd för det. För börskurserna har gått ner världen över. Både i Europa och Amerika efter det här. Men det är klart att länder som verkligen är utsatta för terror under lång tid, där brukar livet återgå till det normala. För det går liksom inte att bara backa för terror. Det var ju så i forna Jugoslavien när inbördeskrig pågick där, att folk fortsatte att gå till arbetet och så vidare. Och det sker egentligen världen över efter den första chocken, för man måste leva vidare. Så terror fungerar egentligen mest initialt, men sen i längden fungerar det, för folk måste ju leva vidare. Den kanske fungerar för internationella affärsintressen, och det är precis det Al-Qaida vill stoppa. Man vill stoppa globalisering och västerlandets ekonomi som breder ut sig. Västerlands kultur kanske ännu mer man vill stoppa. Det är en form av kulturkrig. Däremot så har man ingenting emot att använda västerlandets teknik tydligen. Det är sprängmedel eller telefoner eller GPS-system, allt vad det kan vara. Eller pengar förstås, för mycket av pengarna kommer från olja naturligtvis. Det är ju oljepengar som ligger bakom mycket av terrorn. Så på något sätt upprepar sig historien. De som är emot västerlandet och dess utveckling och emot USA i första hand, och de stödjer tidigare Sovjet och kommunismen, men nu så stöder man Al-Qaida istället. Form av destabilisering. Så det är kanske någonting man får leva med, och jag tycker en av de riktiga grundfrågorna är väl om man ska ha en järnridå som man hade under kalla kriget, när man avskärmade stor del av jordens befolkning som utanför järnridån. Och jag vet inte om det kommer ske någonting liknande igen kanske. Att man kommer att avskärma. Och en likhet mellan Al-Qaida och ETA i det här fallet är att man har också gett sig på moderatare krafter inom sin egna led. De mest militanta mördare, alltså även de som vill förhandla och vill kanske göra någon form av samförståndslösning med fienden. Så jag vet inte vad man kan hoppas på egentligen. Vi i västerlandet har i alla fall det noblaste samhällssystemet världen har sett, med demokrati och rättssystem, och ekonomiskt också det bäst fungerande systemet, det mest humana. Så det är ju värt att försvara. Naturligtvis finns ingen som helst anledning att bara backa för terroristerna. Men jag vet inte om en sån här uppdelning är någonting som kanske kommer att kunna ske igen. Och jag vet inte hur långt den ska gå. Ska man låta bli att göra affärer med diktatorer alls? Kan vi också ställa sig frågan. Gunnar Hökmark skrev en väldigt bra artikel i Expressen igår, där han angrepp Sveriges stöd till terrorister, till exempel till Yasser Arafat. Det är väl 200 miljoner om året som Pierre Schori med flera och Sida då i praktiken har gett till terroristen Yasser Arafat. Och varför, kan man verkligen fråga sig. Jag vet inte vad det finns för skäl att Sverige ska stödja terrorister på det där sättet. Om man då hoppas att kunna liksom lirka med dem och skapa stabilitet i Palestina genom att stödja någon form av palestinsk poliskår. Det är väl det som har varit tanken. Det har ju även USA gjort. Och hur det där sen har fungerat är väl en öppen fråga, om det verkligen har stött. Får man rättsstat och lugn i Palestina eller inte? Eller om pengarna har gått till terrorism. Jag ser därför att jag har haft en hel del av pengarna som cash, som kontanter, och betala ut till höger och vänster. Det har inte funnits någon riktig redovisning om vart pengarna har gått. Så man misstänker starkt att en del av Yasser Arafats pengar han har fått ifrån EU, att en hel del har gått till terrorattentat. Och en sån här liten indikator är att till västvärlden pratar han ofta om fred och vi ska inte ha terror, men när han samma dag pratar på arabiska till palestinierna så pratar han om krig och terror och att vi ska utföra kampen mot Israel och så vidare. Så han pratar verkligen med dubbla budskap, ett till väst och ett till arab diktatorerna runt omkring sig där. Så det är väl inte en bra idé att stödja honom, skulle jag tro. Och dessutom hade ju då en professor utrett när palestinska PA, Palestinian Authority, kom fram till att de var korrupta och inte gick att lita på. Och den rapporten hemligstämplade Sida, eller Sida, men det går ju upp till en sån som Pierre Schori eller en utrikesminister. Det är egentligen där ansvaret ligger. Det är dumt att peka på själva myndigheten under. Så hos ledande socialdemokrater, för att uttrycka sig rakt på sak, så har det i Sverige under många år funnits ett stöd till terror. Och jag vet inte om man ska försöka vara djävulens advokat och säga att de kanske hade en god avsikt på något sätt. Men med tanke på att en sån som Pierre Schori även stöder en Fidel Castro. Varför gör man det? Varför stöder man en diktator i ett fjärran land sådär? Helt ofattbart. Han är dessutom miljardär. Han klarar sig verkligen. Och pengarna går inte till honom, de går inte till kubanska folket ens. Och skulle Fidel Castro verkligen vilja stödja sitt folk, då kunde han ju ta lite av sina miljarder och ge till sitt eget folk. Det är så lätt, det är han som bestämmer allt. Så att och ge pengar till Kuba, det är ju att ge pengar till Fidel Castro som sen går till bankkonton i Schweiz. Där har eleven Yasser Arafat har lagt en hel del av sina pengar. Ja, en del går ju till Paris. Det är dyrt i Paris. Yasser Arafats fru bor ju där och hon får 100 000 kronor i månaden för att hanka sig fram. Det är dyrt i Paris som ni vet. Och så en del av biståndspengarna går ju till hennes liv där. Så kan det vara. Och frågan är varför. Men kolla in om ni hittar Expressen från igår där Gunnar Hökmark skrev en ganska bra debattartikel om det här och frågade varför en sån som Pierre Schori betala pengar till terrorister. Och det kan man ju verkligen fråga sig. Det här är Radio Nacka, klockan är 7.33 fredag den 12 mars. Och det här är en ny morgonsändning som vi har börjat med den här veckan. Och sen är det en timme här på morgonen mellan 7 och 8 bara. Går igenom lite vad som har hänt i den senaste nyhetsfloden. Då kunde man kunna hitta lite mer positiva nyheter också. Jag vet inte. Ja. Kanske inte en positiv, det är en smaksak, men som ni kanske har följt så har ju en debatt i USA blommat upp mer om man ska tillåta äktenskap av homosexuella. Eller same sex marriage kallas det för där. Jag vet inte vad det kallas i Sverige riktigt, men och då har en borgmästare i San Francisco börjat viga homosexuella par här. Och då har guvernören i Kalifornien sagt att det här är inte tillåtet. Vi har någon Schwarzenegger som är guvernör. Han har sagt att det här tillåter inte kaliforniska lagen. Och nu har en domare i Kalifornien sagt att nej, han har ogiltigt förklarat de här äktenskapen tills vidare. Så där står läget idag. Så vi får se vad som händer med den utvecklingen. Och många anser väl att frågan om giftermål mellan inom samma kön, jag vet inte vad det heter på svenska, om man inte vill säga homosexäktenskap, för det låter lite konstigt. På engelska heter det same sex marriage då. Vad säger man? Jag vet inte vad man kallar det för. Enkönade, det här blir lite hur som helst. Många anser att det här är en betydligt större allvarligare fråga för västvärlden än terrorismen någonsin är. För många så är just äktenskapet en av grundpelarna för västerlandets kultur och fortlevnad. Och även för västerlandets demokrati anser många. Så för många är det här en mycket viktig fråga som är betydligt större än till exempel terrorattentat. Och jag vet inte hur man ska säga om det. Det finns olika sätt att se på det där. Den första frågan är att många anser att äktenskapet är bra för västerlandet och skapar stabilitet. Och då vore det bättre om även homosexuella kunde gifta sig. Så det är en sida av den ena argumentet. Den andra sidan argumentet är att man då börjar luckra upp äktenskapet. Ja, vad händer till exempel om en bror och en syster, två syskon vill gifta sig med varandra? Om vi tar bort den här aspekten att man brukar prata om inavel, eller att det inte är bra med ingifte av rent biologiska skäl för att avkomman kan skada. Så man tar bort den aspekten. Man säger att mannen eller kvinnan inte kan få barn av vilken anledning som helst. De har haft en operation som har gjort omöjligt, eller de är födda sådana eller vad som helst. Om man tar bort den aspekten, skulle det då vara tillåtet för en bror och en syster att gifta sig? Skulle det vara tillåtet om de inte kunde få barn? Ja, och varför inte i så fall? Det är nästa fråga som kommer. Och en annan fråga som kommer är väl naturligtvis månggifte. I många kulturer så kan åtminstone män ha flera kvinnor. Är det nästa steg som ska bli tillåtet i så fall? Så det finns en hel del sådana här aspekter som kommer som en följd av giftermål. Och det finns en aspekt som säger att i alla religioner så är ju homosexuella äktenskap inte godkända. Och om man då vill gifta sig religiös så kan man ju inte göra det. Då faller liksom den idén att man ska gifta sig religiös. Men det finns ju borgerlig vigsel också. Och då är saken i ett helt annat läge. Och sen kan man diskutera här hur viktigt det är med skatteregler och så vidare. Många företag i USA där det sociala skyddsnätet är mindre, där är det så istället att många företag har en del av det här sociala skyddsnätet med till exempel medicinsk hjälp åt familjen. Man arbetar i amerikanska företag och har och får som en del av lönen, så får man medical som det kallas. Det innebär att man kan gå till läkaren och så vidare. Och det brukar gälla hela familjen. Det är ganska vanligt att man även kan ta in barnen på sjukhus där, och även sin spouse, den man är gift med, kan man också få hjälp med medicinsk hjälp för. Jag märker så här, på nackdel med sådana på morgonen är att det är svårt att tänka. Ja, svårt att uttrycka sig klart. Men hur som helst, många företag i USA, framförallt på västkusten och kanske östkusten, där har man där godkänner man någon som har en spouse som är av samma kön, eller en partner. Så att många företag där har redan godkänt homosexuella relationships partners och ger alltså medicinsk hjälp även till någon utav samma kön som är ens partner. Så att i praktiken finns det redan i många företag i USA, men det bestämmer företaget själva. Det är ju en lite annan sak om lagstiftningen, om samhället, myndigheterna ratificerar ett partnerskap. Om du har åsikter om det här, får jag sedan ringa in. Det här är Radio Nacka, klockan är 7.39 och du får ringa till 08 716 4417, 08 716 4417. Ja, som jag berättade i min första sändning här, så har det har blivit en miss. Jag började sända för sent, antingen i månader eller i tid, för att solen går ju upp 6:14 nu idag. Gick upp, ska jag säga. Och det är klart att det hade varit kul att kunna fira det med en liten sån här... En sån här... Någon sån här tupp som galde då varje gång, men... Det har vi missat. Så jag får se när vi går över till sommartid. Om vi då hinner, om liksom inte solen har hunnit före klockan 5 på morgonen, så börjar det bli... Ja, det börjar kunna bli så att jag kan få in den. Vi får se hur det ordnar upp sig. Jag hinner inte reda ut allt det här tekniska just nu, men... det finns en chans i alla fall att när vi går ut till sommartid att jag kanske kan fira solens uppgång på minuten. Men vi kan berätta om vädret i alla fall. Solen börjar liksom bryta igenom och... det är väl så att det kommer bli lite molnigt under dagen här, tror man. Fast jag tycker redan solen börjar titta fram. Men i alla fall ingen nederbörd. Det är ingen nederbörd på hela dagen idag. Det är en sak som är klar. Och solen kommer liksom att spricka fram mer och mer och mer. Molnen kommer lätta mer och mer och mer. Så det kommer bli lite soligare under eftermiddagen. Kommer ha lite soligt här då. Även ikväll, även i natt. Det blir väl en kylig natt. Och... vi kommer få kanske ett par plusgrader under dagen. Och ikväll så går det ner till någon minusgrad igen. Och sådär. Så blir det lite varmare under natten igen med 0 grader kanske. Så minus 0,9 just nu har jag här i Nacka. Det här är Radio Nacka 99,9 7:44. Du kan ringa hit 08 716 4417. Musiken vi lyssnar till är Ernesto Cortázar. Och det du lyssnar till i stort är en ny sändning vi har börjat här i veckan. Det började i förrgår morse var det väl. Sen är direkt en timme på morgonen mellan 7-8 och går igenom nyhetshändelserna. Så därför så har jag inställt de här kvällssändningarna, eller hade mellan 20 och 22. Och det är tur det, för nu börjar ju... Alltså, Sveriges Television kör den bästa programmen mellan 20 och 21, sådär, 2022. Till exempel Mitt i naturen som börjar på onsdag. Klockan 20, så nu har jag chans att återse det program. Det är mitt favoritprogram, jag tycker det är det bästa programmet Sveriges Television gör. Förutom en hel del dokumentärer man brukar köra vid 2021, som är de bästa programmen som Sveriges Television gör. Så ligger det till. På onsdag, om drygt en vecka så kan man, om nästan en vecka så kan man se på Mitt i naturen klockan 20. Det kan jag rekommendera. Höstas så var det en rasse mot diverse högerkrafter här i Sverige. Och man kollade väl om det fanns... oj, nu tog kassett. Måste jag vända kassett här också, ska vi se. Man kollade väl om det fanns tecken på olaglig kårverksamhet till exempel. Men hittills har man inte funnit det. Så Agneta Hilding, som är vice chefsåklagare, Agneta Hilding Kvarnström heter hon, med. Hon har lagt ner förundersökningen nu. Så att av den här rassian blev väl för närvarande ingenting. Var det inte då man grep en sån här högledare, Claes Lund heter han väl, tror jag, som man grep. Och jag vet inte, han har väl kanske frisläppts igen. Jag tror man grep honom på något på olagligt vapeninnehav, var väl anklagelsen just då. De här högermänniskorna själva säger att de tror att tillslaget Säpo gjorde var ett sätt att skaffa information om, för man gjorde även husrannsakan, skaffa information om de här högerextremisterna. Så det man kan säga om det där, Säpo ska hålla ögonen på är de som försöker att störta demokratin här i landet naturligtvis, som försöker att bryta ner det demokratiska samhället och rättssamhället. Så det är bra att de håller reda på dem. Fast det konstiga är att det är ju, numerärt är det ju fler som då kallar sig vänsterextremister, eller de kallar sig inte själva det förstås, men som är vänsterextremister som försöker bryta ner demokratin, när det är högerextremister. Så att jag förstår inte varför Säpo inte gör tillslag mot vänsterextremister lika mycket. Det är en konstig märk. Det är en sån märklig vinkling det där. För att är man för demokrati så är man ju för rättssamhället också. Och då är det alla som hotar det rättssamhället på olika sätt som ett hot mot rikets säkerhet helt enkelt. Och det är det en säkerhetspolis ska gå efter. Det spelar ingen roll om de har Lenin som sin idol, eller Hitler som sin idol, eller Fidel Castro som sin idol, eller Stalin som sin idol, eller Mao Zedong som sin idol, eller Pol Pot som sin idol. Det spelar ingen roll. Det är ju alla de jag räknar upp i socialister. De kallar sig själva för socialister. Och det spelar väl ingen roll om de här som är emot demokrati, vem de har som idol. Det är ju det faktum att de kan förstöra Sveriges demokrati. Det är det som ska vara hela grunden för att en säkerhetspolis ska gå efter dem. Men då är det så här i Sverige att de som har Lenin som sin idol har då starkare kraft inom det etablerade Sverige. Och Mao Zedong till exempel som idol. Och tidigare var det även Pol Pot. De har då starkare fästen i det etablerade Sverige än vad de som har Hitler som sin idol har. Och då har det blivit det här underligt att det etablerade Sverige bara går efter dem som bara attackerar dem som då har Hitler som sin idol. Och det finns ju ingen logik i det här, för alla de här diktatorerna och massmördarna räknar upp, det är ju socialister, och det är ju samma idé de bedriver, det är ju samma tänkesätt. Så det finns ju ingen som helst logik att bara gå efter de ena, inte de andra. Men det är helt enkelt så att det är olika falanger handlar om, som alltid fightas med varandra. Det är alltid, de är alltid rivaler och fightas alltid med varandra. Men Sovjet och Kina kunde ju inte hålla sams. Det finns inga kommuniststater som kan hålla sams med varandra. Därför att alla går ut på att försöka få världsherravälde. Det var därför Hitler och Stalin fightades också. Så det är det socialismen går ut på. Diktatur och världsherravälde. När man börjar med sitt eget land. Så det är det som är bilden egentligen. Och det är tragiskt då att vi har ett läge i Sverige som kallar sig demokratiskt. Och Sverige är en demokrati. Men där finns alltså icke-demokratiska krafter högt uppe inom de ledande skikten. Att tala om Pierre Schori som stöder antidemokratin Yasser Arafat till exempel. Och hur man stöder Fidel Castro. Som är en antidemokrat som är mot demokrati. Och det finns flera exempel. Och det är en fruktansvärd utveckling där vi har alltså antidemokratiska krafter så högt upp i det etablerade. Vi hade en Olof Lagercrantz, DNs chefredaktör. Och vi har en Sara Lidman och en Jan Myrdal och såna här som får konstnärslön och allt vad det är. Som alltså öppet stöder diktaturer som i Kina till exempel. Och stödet på ideologiska skäl, inte något sånt här som man pratade om tidigare, att för att stödja demokrati så kan man då tvingas stödja fiendens fiende. Inte ens på det planet, utan så är det väldigt taktiskt plan, utan ett mer strategiskt ideologiskt plan. Och det här blir jag mörkrädd över, och jag undrar hur det egentligen kan gå till så i Sverige. Det är verkligen någonting ruskigt. Kretsarna som den svenska regeringen också stöder till exempel en Sendero Luminoso i Peru, en terrororganisation som är alltså antidemokratisk. Och det är någonting ganska ruskigt att vi har det så i Sverige, att det där kan fortgå. Men det är klart, det fina med Sverige i alla fall att det är ett fredligt land, att man inte brukar ta in folk och tortera på natten och så vidare som man gör i många av de här länderna. Och det är det som gör att Sverige klarar sig, att det är ett fredligare land. Men jag undrar om vi någon gång ska kunna rensa upp och göra upp med de här sakerna. Några som rensade upp och gjorde upp, det var finländska journalister. Det var nämligen så här att mediemagasinet på Sveriges Television 2 igår hade ett bra reportage om en finsk journalist som tidigare var stationerad i Moskva. Och den här journalisten var kommunist och utnyttjade sin position där som utrikeskorrespondent i Moskva för finska TV:n. Han utnyttjade det till att bara göra såna snälla, positiva reportage om Sovjet. Och medan då på 70-talet man massmördade som värst kanske inte som värst, men man massmördade, satte folk i fängelse och torterade i Sovjet, så gjorde han bara snälla sådana här hovreportage om att ja, någon bassäng, han rapporterade från någon bassäng, här har en ny bassäng de har byggt i Moskva. Han rapporterade om att ja, nu är det kallt, nu är det minus 40 grader här. Och han rapporterade om statsbesök, och det var ju så att Urho Kekkonen som var president, Tasavallan president i Finland, Urho Kekkonen var ju, ja, jag vet inte om man kan kalla honom quisling närmast. Han stödde ju Sovjet enormt och gjorde att han hade Finland som liksom bara vek sig under Sovjet. Och det var alltså ryska ambassaden, sovjetiska ambassaden i Helsingfors som bestämde vilka som skulle få bli tv-journalister i Moskva. Det vill säga vilka av den finska tvns utrikeskorrar som skulle få åka till Moskva. Och det gick, jag vet inte om det formellt gick till så att man, att sovjetiska ambassaden gav bara inresetillstånd och uppehållstillstånd till dem man godkände som kommunister. Men det berättade en chef på finska tvn också att det var inte de som bestämde vilka som skulle vara utrikeskorrar i Moskva, utan det var sovjetambassaden i Helsingfors som gav namnen. Och det var alltså en kommunist och tv-journalist från finska tvn som avslöjade hur han hade sett sin position här i Sovjet, som att han bara skulle stärka Sovjets sak när han rapporterade hem till Finland. Så för den som tycker att det varit vänstervrid i svensk tv, det har varit betydligt värre i finska Ylle. Och det är ganska ruskigt, men det är i alla fall intressant att man kan göra upp med en sån sak i Finland nu, att sådana saker kan komma fram i ljuset. Och man undrar hur mycket av det där som har pågått på Sveriges Radio och Sveriges Television, och mycket som kanske pågår fortfarande. Vi har ju sett rapporteringen, utrikesrapporteringen har ju länge varit väldigt vriden, tyvärr, i svenska media. Och man har ju verkligen bara rapporterat om goda, trevliga, som en Olof Lagerkrantz som reste till Kina och bara rapporterade om goda sakerna. Men det började redan på mitten av 60-talet, när DN svängde. Men det här är någonting som är ganska ruskigt. Jag vet inte om vi någonsin kommer kunna göra upp med det här i Sverige. Än så länge så har jag inte sett att man börjar göra upp på de här sakerna. Den som vill veta mer om just det jag berättar om kan gå till Mediamagasinet. Och då går man till svt.se. Det är alltså Sveriges Television, svt.se för Sverige. svt.se. Och jag ska gå in och kolla nu om man har på hemsidan, om man har lagt ut de här reportagen jag pratar om, för att Mediemagasinet brukar lägga ut dem på sin hemsida. Vi ska se, nej, man har ännu inte lagt ut det reportaget, men jag kan läsa vad man skriver här på hemsidan på SVT. Det står: ny forskning visar hur Sovjetunionens propagandaapparat fungerade utmärkt i Finland. När till exempel svenska Moskva-korrespondenter berättade om svält och politiska fångar, rapporterade det finska om den goda skörden, vädret och nyinvigda simbassänger. Ja. Det var väl han Fredriksson ifrån Sveriges Radio och Sveriges Television som ibland gjorde lite mer balanserade reportage, måste jag säga. Han var väl lite bättre i Moskva kanske. Nej, reportagen ligger inte ute än, men för den som vill se Mediemagasinet i repris, så är det så att det sänds alltså på torsdag klockan 20, så det har ni missat. Men det brukar sändas på onsdagskvällarna, sent på onsdagskvällarna, vilket tekniskt är torsdag morgon. Det brukar sändas någon gång strax efter midnatt, natten mellan onsdag och torsdag, så att då kan man se. Och det brukar även sändas ibland på söndagar. Så det är bara att kolla. Och tiderna, repristiderna varierar lite grann, så att jag ska inte se vilken tid just det här har. Men Mediemagasinet, alltså, det är tydligen någon motståndsman som har lyckats lura sig in i Sveriges Television. Får se, Jon Karlsson heter han som är programledare. Får se hur länge han får vara kvar. Det är väl bara ett halvår sedan han är ute där. Det var han som gjorde programmen om Uppdrag granskning, där han avslöjade hur Uppdrag granskning hade fipplat runt med fakta. Till exempel att Uppdrag granskning hade reportage om frikyrkor som man förmodligen hatar. Och då berättar man att det fanns en pedofil minsann som hade förgripits på ett par ungdomar där, som berättade i Uppdrag granskning. Det var väl det att Mediamagasinet kunde avslöja att Uppdrag granskning inte hade berättat att den här pedofilen när han började sin bana var 8 år gammal. Det var från när han var 8 år till han var 18 år under 10 års tid som han hade förgripit sig på andra barn. Och det är klart, då framstår hela den här pedofilhärvan i ett helt annat läge när förövaren var från 8 år till 18 år och inte någon som man trodde när man såg reportaget, en vuxen man i församlingen. Det var ju den uppfattningen man fick. Och det var även annat, man hade fipplat runt med Uppdrag granskning där när det gällde till exempel hur svenska officerare hade sån hög brottslighet, var så ovanligt brottsbenägna. Men då hade man alltså jämfört de brott, små eller stora, som svenska officerare hade fällts för. Man hade jämfört det med befolkningen i övrigt. Kvinnor och män och barn och gamla. Och det är så att rent allmänt i brottsstatistik så är det ju män i yrkesverksam ålder som står för de flesta brotten. Och där, i den kategorin följer officerarna in. Men man hade alltså i Uppdrag granskning jämfört det kontrollgruppen, en helt annan kontrollgrupp, som alltså var kvinnor, barn och gamla. Och då fick man ju ganska konstiga siffror. Så det här visar sig att Uppdrag granskning är lite grann som Aftonbladet, att man vrider och vänder på fakta och låter bli att berätta vissa viktiga saker och får alltså en helt felvriden bild ibland. Så det kan man tänka på när man ser Uppdrag granskning i framtiden, att det är inte så mycket sant som gäller. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.59. Det är dags att säga tack och adjö. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Jag kommer igen på måndag igen, 7-8. Heter Lasse Lundeberg. Förresten, god morgon.